incitament till att han gör så här. Men det här är ju saker som Jonas Falk, när han förhördes nu nyligen i rätten, delvis skrattade bort. Han har fortsatt att hålla fast vid att han inte har gjort något mer än att dela med sig av lite information till en indrivning som han trodde skulle gå lagligt till. Och vad gäller Jonas Falk själv, så där fortsätter ju dels det här spanska delen av Playa-målet i högsta domstolen i Spanien. Och han har även andra rättsliga processer mot sig som är kopplade till misstänkt narkotikabrottslighet och grova våldsbrott i Portugal.
Tack så mycket, Rasmus.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vill du höra fler avsnitt av vår dagliga nyhetspodd Dagens Eko? Gå in i appen Sveriges Radio Play och sök på just det, Dagens Eko.
Programledare var Robin Olin och gäst Rasmus Paniotis Columbus. Producent var Lova Nyqvist Sköld och Carmen Kodja.
Och det här är P1, klockan är 5.
Klockan är 5 här i Ekot. I centrala Los Angeles i USA har borgmästare Karen Bass utlyst ett utegångsförbud som ska gälla under nätter och väntas gälla kommande dygn. Samtidigt säger Bass att det är ett begränsat område som berörs och inte hela staden.
Some of the imagery of the protests and the violence gives the appearance as though this is a citywide crisis and it is not.
Los Angeles borgmästare Karen Bass. Under natten har det återigen varit en massiv rysk drönarattack mot storstaden Charkiv i Ukraina. 2 personer har dödats och 54 skadats, varav 8 barn. Drönarna träffade ett 5 våningar högt bostadshus och 15 lägenheter förstördes, rapporterar Kiev Independent. Enligt Charkivs borgmästare kan det finnas fler offer i rasmassorna. Aktivisten Greta Thunberg är nu tillbaka i Sverige efter att ha avvisats av Israel. Hon och 11 andra aktivister var på väg med ett fartyg mot Gaza när det bordades av Israel på internationellt vatten. Efter förhör så deporterades 4 av aktivisterna, däribland Thunberg. Så här sa hon när hon landat på Arlanda igår kväll.
Det jag känner mest är oro för den fortsatta utvecklingen och de fortsatta systematiska folkrättsbrotten och krigsförbrytelserna som Israel gör sig skyldiga till.
Greta Thunberg. Produktionen av plast i världen måste minska. Den uppmaningen kommer från 95 länder i en deklaration på FNs havsmöte i Nice i ett försök att väcka förhandlingen om ett globalt plastavtal. Man skriver också att det måste till en begränsning i produktionen. Enbart återvinning räcker inte. Det var Ekot klockan 5. I studion Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Ja, idag är dagen inne. Vi ska få vetenskap och vi hör om maskrosen som är hjälten i stan alldeles strax. Men innan dess, ett tips om veckans meny.
Med hjälp av en arkeobotaniker.
Det är så här växter som man tar fram i arkeologi.
Och en kock.
Faktiskt väldigt galen i svarta vinbär.
Så spårar vi de svarta vinbärens långa historia i Sverige.
Möjligt att det kan vara en skandinavisk export som kulturväxt till södra delen av Europa.
Det är en sån där råvara som jag får hålla mig borta från. Annars blir det bara svarta vinbär.
Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Ett mystiskt bär.
Hur den är grön och gul och den blir vitt så småningom.
De är vackra för de är så tidiga, men sen så vill man inte ha dem när de andra har kommit upp blomsterna.
De är så gula och fina, de kommer med solen. tycker jag.
Kiss i sängen, lejontänder, hästblomma eller helt enkelt maskros. Ofta ses den som ett ogräs. Men forskning visar att vi istället borde uppskatta maskrosen som en vardagshjälte i bebyggda områden. Och dessutom har maskrosen utvecklat sina egna knep för att klara av de speciella problem som växter möter i stan.
I didn't expect that there would be so much diversity and so much ingeniousness in such a common plant, and it really made me fall in love with dandelions.
Jag heter Sara Sällström och det här är Vetenskapsradion om varför maskrosen är en smart överlevare och varför det är viktigt.
Det är lite som barndom, alltså man kunde plocka dem och försökte inte få den vita saften på kläder och man kan rita på gatorna med gula grejer och sånt.
Jag har haft väldigt fint minne av det, av dem.
Så du lekte bland maskrosor när du var liten?
Ja, exakt, med de guldfärgerna som man springer igenom. Det blåser också, då. Faktiskt det är jätteskönt.
Man blåste på dem när de hade blommat ut och var vita. Och så flög det små frön här och var.
Man blåste som barn, man måste säga. Som vuxen så ligger man på knäna och rensar.
I största allmänhet så tycker jag de flesta har, som jag känner igen i alla fall, ingen bra relation till maskrosor. Så det är lite synd om maskrosorna. De är ju egentligen ganska vackra när de är ensamma och blommar.
Rensa, plocka, blåsa fröbollar. Njuta av ett pålitligt sommartecken. För många av oss har maskrosen alltid funnits där som en mångsidig lekkamrat. En solgul färgkuliss i landskapet eller som en fiende i trädgården. Men Jannik Woudstra har tagit sin relation till maskrosor till ytterligare en nivå och gjort dem till en stor del av sitt arbete. Han är forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Och de senaste åren har han studerat maskrosens liv i städer och vad arten har för betydelse för den biologiska mångfalden runt omkring.
We have a lot of flowers, of course there's it's yellow literally everywhere, but a lot of them have already started producing seeds as well.
Det är en massa gula blommor överallt, men många har också börjat producera frön. Det säger han när vi lämnar universitetsbyggnaderna och går ut bland fälten, hagarna och ekbackarna nära campus. Och först kan vi konstatera att kärt barn har många namn.
In English it's called dandelion because that is coming from the French dandelion, which means teeth of the lion.
Okej, så namnet dandelion på engelska kommer från det franska ordet för lejontand. And why is that?
If you look at the leaves, you can see that they have these big teeth on them on the side. So
that's right. I've never thought about that before.
Yeah. So the leaves are quite divided and they form these kind of big teeth on the sides. And so, yeah, with a bit of imagination, let's say, we could think that these are the teeth of from a lion's jaw.
Så det är bladen, de är så här flikiga och de här flikarna kan man tänka sig att de ser ut som lejontänder. Jag kanske skulle säga mer hajtänder, men okej. I think I'd say more shark's teeth, but
yeah, you're right about that. But of course, it's an old name, so nowadays we don't really think about that much anymore.
Men medan engelskan tog över franskans lejontänder och gjorde om det till dandelion, så skaffade franskan också ordet pissenlit för den solgula blomman.
And that means piss in bed.
All right, nice.
Pissenlit, kiss i sängen, för sin egenskap som vätskedrivande i traditionell medicin. Och i Nederländerna där Jannik växte upp kan maskrosens namn översättas till hästblomma. Men kanske är det svenska namnet av de här som närmast beskriver vilken betydelse maskrosen har för det övriga ekosystemet. En ros för maskar och andra små djur.
We have a little insect here, for example. There was just a little beetle that jumped off the flower. It's going through the grass there now.
Just det, en liten skalbagge hoppade ur den här maskrosblomman.
Yeah. So these insects, they start emerging in the early spring. And these insects are looking for food. But in this time of the year, there are not that many different flowers out there. And so the dandelions is one of the flowers that is most abundant in this early season. And so they produce up to 80% of the pollen food at the moment. So it's a very important food source for these insects.
När många av insekterna kommer fram på våren, antingen från sin övervintring eller som nyss kläckta ur ägg, så är det fortfarande för tidigt för många andra blommor att blomma. Maskrosorna däremot är snabba att växa upp och slå ut och erbjuda massor av mat i form av pollen att äta. Jannik Woudstra säger att upp till 80% av det blompollen insekterna har tillgång till kan komma från maskrosor när de blommar som mest.
When I rub my fingers,
yeah, it's all yellow.
Det är jättemycket pollen här. Jag kan bara dutta lite med fingrarna på maskrosorna så blir mina fingrar helt gula och mjöliga av pollen.
Och allt det här har säkert många av oss redan märkt när det gäller maskrosor. Att de är många, att byxbenen kan bli helt gula när man går igenom ett fält med maskrosor och att det ofta är full trafik av små kryp på blommorna. Men i sin forskning har Jannik Woudstra fått reda på en hel del annat om maskrosor också, som inte är lika lätt att ana.
So I was investigating how plants are coping with the changes due to urbanization, like what happens when we build roads and buildings and stuff. How do plants evolve in this context? So I found that they have found several very inventive ways to be able to cope with everything that's going on in a city.
Det var när han skulle forska om hur växter påverkas av att leva i stan som man började att studera maskrosors speciella anpassningar till den urbana miljön, bland vägar och hus. Och han upptäckte snart att maskrosor i stan har utvecklat flera uppfinningsrika överlevnadsstrategier.
If we think about cities, they are basically heat islands. You know, we have all these roads and concrete and that heats up in the sun.
Ett problem för växter i städer kan vara den effekt som kallas urbana värmeöar. Det innebär att lufttemperaturen i städer blir varmare än på landsbygden runt omkring på grund av alla vägar och byggnader som hettas upp. För många växter kan det bli för varmt, men det har ju knappast hindrat maskrosens framfart.
I found out that dandelions are better at growing at higher temperatures when they come from cities. So if you take a city dandelion and a countryside dandelion and you grow them at the same temperature, normally if it's like at 20 degrees, they both do equally well. But do you increase the temperature to something like 26 degrees, so something more common in cities? We see that these dandelions from the cities, they start growing much bigger.
Jag har upptäckt att maskrosor från stan är bättre på att växa i varmare temperaturer än maskrosor från landet, säger han. I ett experiment där båda sorterna fick växa i 20 grader så såg man ingen skillnad. Men när temperaturen höjdes till 26 grader så blev stadsplantorna helt klart större. Och de låter sig inte heller bli förvirrade av att vintrarna brukar vara mildare i stan.
Normally plants are kind of programmed to know when should they start flowering. Because if you flower too early or too late, you are not at the right time when the pollinators are out. And so normally what happens is that if a sufficient long period of cold weather, that is a cue, like a signal to the plant, okay, I should start producing flowers now because soon the insects will start to arrive.
Ofta behöver växter först genomgå en tillräckligt lång kall vinterperiod innan de vill börja blomma. En försäkran om att de inte börjar blomma varken för sent eller för tidigt, utan precis i lagom tid till när deras favoritpollinatörer är aktiva. Men det här har stadsmaskrosorna lärt sig att strunta i. Vilket är tur eftersom de annars inte skulle blomma alls när vintrarna blir allt för milda och korta i stan.
They have basically reduced the signal requirement, so even if you significantly shorten the winter period, like from 3 months, for example, to 1 month, they still are able to produce flowers. Whereas those dandelions that grow in the countryside, they don't. They still need very long winters.
Ja, för stadsmaskrosor kan det räcka med en månads mild vinter för att börja blomma när våren kommer. Medan maskrosor från landet inte får någon blomning alls efter en så futtig köldperiod.
Yeah, they have adapted to the city, which is something that is really cool, I think. You know, we have basically created difficult conditions for these plants to grow in, but somehow dandelions have found ways to use these conditions to their advantage.
Det är coolt att de har kunnat anpassa sig så, säger Jannik Wautstra. Och han berättar också att citymaskrosor verkar ha ändrat storleken av sina frön. När du på en maskrosboll för att få de små fröna med sina skira vita svävarparasoller att skynda iväg med vinden, så verkar det som att maskrosfröna i stan är mindre och lättare än på landet. Och Jannik Wautstra och kollegorna överraskades av de här ännu opublicerade resultaten. För hos andra vindspridda växter i stan har man sett att de tvärtom tenderar att ha större och tyngre frön som inte kan flyga så långt innan de trillar ner. Teorin är att i stan finns det färre bra växtplatser och det är mer troligt att fröna ramlar ner där det är gynnsam jord om de faller ner nära föräldraplantan än om de sveps iväg längre bort till okänd mark. Men han tror att maskrosorna kan ha satsat på den omvända strategin. Att producera ett ökat antal lättare frön som klarar att flyga längre. För att åtminstone några av dem ska falla i god jord, bokstavligt talat.
Instead maybe they just produce a lot of seeds and thereby increase the chances that some of them will land in good spots.
Men det är klart att vissa problem och utmaningar som växter har i människobebyggda områden är svårare att klara av än andra.
Och här är en åkgräsklippare i arbete.
You said there was a sad story here?
Yeah, so the thing is that last year I went out looking for these dandelions that have stopped producing pollen.
Det senaste i Jannik Wautstras forskning handlar om att förstå varför en del maskrosblommor helt har slutat att producera pollen. Några sådana exemplar har hittats här på Stockholms universitets campus. Men i år när han skulle leta upp och studera dem så fanns det bara en kortklippt gräsmatta kvar, utan blommor.
I say sad, it's sad for my research in a way because luckily we collected some plants last year so I have some growing in the greenhouse so I can do research on them. But I could only find a few of them this year because most of it has been cut away basically.
Som tur är samlade han in pollenlösa maskrosor året innan och odlar dem nu i växthus där han kan bedriva sin forskning. Och lite längre bort vid gräsmattans kant hittar vi också några viltväxande som sluppit undan gräsklipparen.
Yeah, so it's a quite small flower also.
Yeah, this is something that I'm not sure if it's like a common feature of those plants that have lost pollen, but I noticed last year already that a lot of them do produce quite small flowers, let's say.
Det är lustigt för att jag tänkte på att den var väldigt liten den här, mer som en tussilago den här maskrosen, och det är någonting som Jannik också har sett, att de ofta är lite mindre. De blommorna som inte producerar pollen, fast han vet inte riktigt om det finns något samband än.
Men det allra mest typiska med de pollenlösa maskrosorna är förstås att de just saknar det gula mjölet av pollenkorn, som annars brukar vara så lätt att få på fingrar och kläder.
Now they are kind of bare and without any pollen grains on them.
Och Jannik Wautstra berättar varför han tycker att det är så fascinerande att en del maskrosplantor helt saknar pollen, medan de flesta har massvis.
Actually, for all the pollen that these dandelions are producing, they are not using it, which is quite strange. So, most dandelions, especially here in northern Europe, they are all asexual. So, they don't have sex. We also call dandelions plants without fathers.
De flesta maskrosor, särskilt här i norra Europa, fortplantar sig utan sex. Och behöver alltså inte bli befruktade av pollen från en annan blomma. Och de behöver inte heller sitt eget pollen för att befrukta sig själva, utan varje frö blir en klon av sin moderplanta. Alltså tillverkar de flesta maskrosor en massa pollen som de inte använder, men som blir en generös källa till mat för insekter. Och samtidigt finns det då de individer som forskarna har hittat som har slutat att producera det för maskrosorna själva onödiga pollenet. Och genom att studera vilka genetiska förändringar som ligger bakom det fenomenet så hoppas Jannik Woutstra förstå mer om grundläggande evolutionsbiologi och hur olika viktiga egenskaper utvecklas hos växter.
For us as researchers, as evolutionary biologists, this is super interesting because we have a system where we can see how these processes are created and how they break down. So we can actually learn a lot about how plants work and how pollen production works. So this is very important for us.
Forskningen kan också vara intressant för alla de små djur som livnär sig på maskrospollen, säger Jannik Woutstra. Inte för att det finns något hot om att alla maskrosor plötsligt skulle sluta tillverka pollen. Det verkar krävas flera genförändringar och är fortfarande ovanligt. Men han menar att det också finns en hel del intressanta frågor att ställa om den majoritet av maskrosor som fortsätter att bjuda småkryp på gratis pollen.
We look at the quality of the pollen, so is the pollen fertile, is the pollen nutrient rich? But also we look at the quantity, of course, so how much pollen do they produce? Do the asexual plants produce maybe less pollen?
Han vill jämföra pollen hos maskrosor som fortfarande förökar sig sexuellt och kräver pollinering med maskrosor som förökar sig asexuellt men ändå tillverkar pollen. Maskrosor med sexuell fortplantning är vanligare längre söderut i Europa. Och det han undrar är om de har fler pollenkorn med bättre näringsinnehåll än de blommor som har övergett det där med att ha sex. Det vore i så fall logiskt eftersom de är beroende av att bli pollinerade och det borde ligga i deras intresse att göra insekterna nöjda. Medan det inte spelar roll längre för de maskrosor som kan klona sig själva. Och jämförelsen kan också ge ledtrådar generellt till genetiken bakom pollenproduktion, hoppas han.
And finally we look at the genes in the pollen. So we want to know what is the genetics behind this pollen production so that we can potentially figure out how it can also break down.
Det är alltså en hel del hos maskrosor som sysselsätter biologerna med vetenskapliga mysterier att reda ut. Och även den som inte roas av att fundera på evolutionens kringelikrokar och genetiska anpassningar på molekylär nivå borde lära sig att älska maskrosor, säger biologen Jannik Woutstra vid Stockholms universitet. Förutom att ge mat till årets tidiga insekter så är de också bland de första växter som börjar växa i stadsområden där ursprungsvegetationen har byggts bort. Och på det sättet luckrar de upp jorden och gör det lättare för andra växtarter att etablera sig. Och sen är ju maskrosorna roliga också.
You have some?
Yeah.
So let's find some water.
Okay.
Innan vi går åt varsitt håll visar jag Jannik Woutstra tricket med att dela en maskrosstjälk på längden och stoppa ner den i vatten. Som genom ett magiskt trick rullar den då ihop sig till en tajt rulle. Rekommenderas för den som inte har testat det förut.
Så där, nu är vi ute på bryggan här och nu ska den här ner i vattnet. Du kan stoppa ner den där. Yeah, put it.
Ah yeah, I can see it curling up. Yeah. That's quite cool actually. Oh yeah, it's starting to coil in on itself. It's something. Oh wow. Oh, look at that. Oh, it suddenly went really really fast. This is something really fun to do with kids, I'm sure. Yeah.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion om vad forskningen säger om maskrosor i stan. Och med ett av mina egna bästa minnen av maskroslekar som bonus så är på slutet. Producent var Lars Broström och jag heter Sara Sällström.
Hur funkar sex bland hermafroditer? Det får ni veta när vi djupdyker i sniglarnas och snäckornas parningsvanor. Där förekommer ringdans, där nyttjas kärlekspilar och så har vi pantersniglarnas akt då som kanske kan liknas vid bungee jump 6. Detta i Naturmorgon, lördag 6:10.
Trump-administrationen rullar tillbaka satsningar på miljö och klimat.
Today the Green New Scam ends.
Vedertagen klimatvetenskap avfärdas och nu skräms forskare till tystnad.
I princip så säger man ingenting. Man försöker behålla sina jobb.
Lyssna på Klotet om vad som händer i världens största forskningsnation när man uppmanas att avbryta nästan allt som har med klimatförändringen att göra. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Idag, den 5 november, börjar jag min redogörelse.
Väggen av Marlene Haushofer i uppläsning av Anna Lyons.
Jag kommer att skriva ner allt så noggrant som möjligt. Ändå vet jag inte ens om det är den 5 november idag.
Leta upp radioföljetongen i appen Sveriges Radio Play för att lyssna till hela ljudboken.
Under den förflutna vintern har flera dagar kommit bort för mig. Inte heller veckodagen kan jag ange. Men jag tror inte det är särskilt viktigt. Jag är hänvisad till knapphändiga notiser. Knapphändiga därför att jag aldrig har räknat med att skriva den här redogörelsen. Och jag befarar att mångt och mycket ter sig annorlunda i mitt minne än jag verkligen upplevt det. Denna brist finns förmodligen i alla redogörelser. Jag skriver inte av glädje över skrivandet. Det har bara fogat sig så att jag måste skriva om jag inte ska mista förståndet. Det finns ju ingen här som kan tänka eller handla för min räkning. Jag är alldeles ensam och jag måste försöka uthärda de långa, mörka vintermånaderna. Jag räknar inte med att dessa anteckningar någonsin ska bli funna. Just nu vet jag inte ens om jag vill det. Måhända vet jag det när jag har avslutat redogörelsen. Jag har påtagit mig denna uppgift därför att den ska hindra mig från att stirra ut i skymningen och ängslas. För jag är rädd. Från alla håll kommer rädslan krypande in på mig. Och jag vill inte vänta tills den är framme och övermanna mig. Jag tänker skriva tills det blir mörkt. Och detta nya och ovana arbete ska göra mig trött, tom och sömntung i huvudet.
Och i Lundströms bokradio finns nu en bokcirkel om just väggen med författaren Amanda Svensson, skådespelaren och komikern Emma Molin och programledaren Marie Lundström.
Jag missar inte väggen. En existentiell berättelse och vi funderar fortfarande vad den egentligen handlar om. Nu, radiosatir, EP1.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, igenom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Här är Dusan Lull Finiby, direkt från Pilwill.
Simone Kajsmansmeds, Boca de Febrero.
Jag pratar om alla de korrar som Sveriges Radio placerat ut i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns.
Då har ni årskraft på plats i USB.
Som arbetar stenhårt och motiverat, eller i alla fall arbetar, för att skicka hem nyheter till oss här hemma. Radioskugga, satir i P1, söndagar i Godmorgonvärlden, onsdagar 18.50 också i P1. Eller när du vill i appen SR Play. Sa jag Radioskugga?
Strax P1 morgon med första tips om P3 Soul och Sly Stone.
Familjen Stewart var en av bara två svarta familjer i området. Fadern predikade i den lokala kyrkan när han inte arbetade som väktare. Som litet barn sjöng Sly tillsammans med sina syskon Rose, Freddie och Veta i gospelgruppen Stewart Four. Systern Loretta spelade piano. Sylvester var så liten att han placerades på ett bord när han sjöng solen. Om publiken inte reagerade som han ville med jubel kunde han börja gråta. Ibland skapade han nya texter och melodier i stunden. Det visade sig snart att Sly var familjens stora begåvning. Och Sly var inte ens 20 när han nästlade sig in hos musikentreprenören Tom Big Daddy Donahue. 1964 skrev han och spelade gitarr på veteranen Bobby Freemans hit Come On and Swim.
Come on everybody, come on in. Bobby's gonna show you how to do the swim.
Sly Stone ger ett krökt, hopkrupet intryck där han sitter bredvid mig. Ingen stolt jätteafro, men lystern i ögonen finns kvar. Han bär ett nackspänne. Jag väljer att inte fråga hur skadan kom till. Kanske vurpade han med motorcykeln. Sly Stone, den gamle humanisten och slagskämpen.
I would never start a fight, but I really get into fighting back.
Du hittar Petri Soul i Sveriges Radio Play. Och med det tipset så lämnas onsdagen vidare.
Till P1 Morgon. Välkomna ska ni vara att starta dagen med oss denna onsdag. Det är mycket vi jobbar på den här morgonen. Bland annat ska vi tala om skolattacken Österrike igår. Minst 10 personer döda och flera skadade, och den misstänkte skytten tog senare sitt liv inne på en toalett. Hur ska man hitta dem som begår dessa illdåd innan det är för sent? Det är ett ämne. Sen om integrationen och språk beskrivs som ett moment 22 för att ta sig in på arbetsmarknaden. Hur ska de som står längst ifrån lära sig språket, och vad ska samhället göra? Debatt efter 7. Och så presenteras årets sommarvärdar idag. Efter 8 talar vi om dem med en av dem som ligger bakom flera sommarprat och en som flest lyssnar till. Marcus Nilsson heter jag. Nu blir Ekonyheter.
Trots att Säpo pekat ut Kina som ett säkerhetshot mot Sverige så har en stor konferens om tunnelbyggen under våren arrangerats i Stockholm med statskontrollerade kinesiska bolag som partners. Trafikverkets medarbetare fick särskilda instruktioner inför konferensen. Einar Schurz är internationell direktör på Trafikverket.
Ja, budskapet handlar om att börja delta i de här öppna seminarierna, inte delta på konferensmiddagen och mingel, framförallt inte där det liksom erbjuds alkohol och så.
Till tonen av Icona Pop öppnades i maj forskningskonferensen World Tunnel Congress av jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson. Konferensen hade flera kinesiska företag som utställare, däribland 2 statskontrollerade tunnelbyggbolag som presenteras som guld respektive platina partners till konferensen. Ekot har sökt arrangören Svenska Bergteknikföreningen, vars ordförande Per Vedin inte säger sig ha möjlighet till en intervju. Han skriver i ett mejl att allt som avhandlas på konferensen är öppen information och att man följt sanktionsregler och visumkrav. Att deltagare var välkomna också från länder som betecknats som hot mot Sverige motiverades i fjol så här av arrangörsgruppens Johan Brantmark.
Vår moderorganisation, International Tunnel Association, har inte bojkottat några länder.
Jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson avböjer en bandad intervju men uppger i en skriftlig kommentar att hon inte känt till de kinesiska bolagens roll vid konferensen.
Reporter Mikael Grill Pettersson. 95 länder har enats om att produktionen av plast i världen måste minska. Plast är ett av de största miljöproblemen i haven, och spridningen av plast i miljön måste minska. Det säger Sveriges EU-kommissionär Jessica Rosvall på FN:s havsmöte i Nice.
Vi kan inte fortsätta att förorena våra hav och våra mark och våra floder med plastavfall.
Deklarationen av 95 länder här på havsmötet är ett försök att gjuta nytt liv i förhandlingarna om ett globalt plastavtal som strandade i Sydkorea i december förra året. Knäckfrågan har varit om man ska kunna enas om att även mängden plast som produceras ska minska.
Men från EU-länderna så har vi sagt att det inte är tillräckligt i ett avtal att bara fokusera på själva avfallet, utan det måste vara hela livscykeln för plast, både från produktion till design.
Eftersom olja är råvara till plast har oljeländer och länder med stor plastindustri stretat emot ett avtal som begränsar produktionen. Det återstår att se om den nya deklarationen innebär den skjuts som behövs för att lösa problemet. Mona Hambrius i Nice.
Aktivisten Greta Thunberg är nu tillbaka i Sverige efter att ha avvisats av Israel. Hon landade på Arlanda sent igår kväll. Hon och 11 andra aktivister var på väg med ett fartyg mot Gaza när det bordades av Israel på internationellt vatten.
Såklart är vi medvetna om de risker som kommer med det som vi gav oss in på. Men,
vad trodde du skulle hända då?
Det enda vi visste var att vi gör allt vi kan för att komma så nära som möjligt i Gaza med vår nödhjälp och sen så är det ingen som vet. Men det är inte det som är det viktiga här. Det viktiga här är att det pågår ett folkmord. Och att världen inte agerar. Att vi är medskyldiga genom att inte agera, genom att inte säga emot, genom att inte kräva att våra regeringar och institutioner och andra ansvariga inte tar sitt ansvar. Och
en del av din medpassager har uttryckt stöd både för Hamas och Hezbollah. Hur ser du på att resa tillsammans med personer som stöder terrororganisationer?
Jag har inte hört om det eller vad den här personen har sagt.
Säger Greta Thunberg, intervjuad av Alexander Jakobsson. Israel har bestämt förnekat folkmord i Gaza och uppger att man gör allt för att skona civila. Igår kväll och i natt utsattes SVT för ytterligare en överbelastningsattack som ledde till tekniska fel både på sajten och i appen, det skriver SVT på sin hemsida. SVTs teknikdirektör uppger att det rör sig om en överbelastningsattack liknande den de hade i söndags och i måndags och att de inte vet om det finns något samband mellan dem. Attackerna utreds av MSB och SVT. Vädret nu. Idag får Götaland och västra Svealand allt mer soligt väder. Från östra Svealand upp över södra Norrland och efterhand Västerbotten väntas regn. I Norrbottens län mest uppehåll och en del sol. Temperatur omkring 15 grader och i regn runt 10 grader. Det avslutar Ekot med Elisabeth Lidén.
P1, Sveriges Radio.
Hej och välkommen till denna kortade version av tisdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Det första samtalet kommer från Peter Larsson i Malmö.
Ja, jag vill prata om det här som sker i Gaza och en händelse i historien som faktiskt har varit väldigt liknande där man löste en medvetensfält. Och då pratar jag om det, den händelsen som kallas luftbron i Berlin 1948.
Ja, du sa medvetensfält och då hänvisar du då till det som sker i Gaza där man hindrar införsel av mat och så i Israel in till
precis,
Gaza.
Precis. Och Stalin försökte göra något liknande med att svälta ut delar av Berlin, men istället för att stå passiva så svarade västländerna och USA på detta genom att flyga in livsmedel. Mm. Så efter ett år så la man ner det projektet från Stalins sida. Mm. Och jag skulle vilja se att man gör något liknande idag. Vi såg ju nu Greta Thunberg och de andra aktivisternas enorma mod att riskera sitt liv för att visa en väg med att färdas dit med mat och livsmedel till Gaza. Mm. Och att jag skulle gärna se att våra regeringar runt om i Europa följer deras exempel i stor skala.
Det är ju lite intressant för att det är ju ett krigsbrott att hindra införsel av mat eller att använda svält som ett medel i en konflikt. Och när det gäller det så händer ju ingenting. Men alltså, det är ju väldigt tydligt argument emot det här och att man skulle göra någonting. Varför tror du att till exempel EU då inte gör någonting?
Jag tror att det är ett maktpolitiskt spel. Det är ju så att Israel levererar ju vapen till bland annat Sverige. Vi har importerat ganska mycket av vapen trots att det här förmodade folkmordet pågår. Det finns bland annat på riksdagens hus finns det militära sådana här övervakningsenheter från israeliska Elbit.
Det är liksom business bakom dem, menar du?
Det finns nog flera anledningar, men man har ställt sig på Israels sida. För många av dem som stödjer Israel så ser de ju det här landet som en demokrati och så. Men en demokrati kan inte utföra tortyr och ha tusentals politiska fångar varav väldigt många är barn vars enda brott är att ha kastat sten mot alltså soldater som är där som ockupationsmakt, precis som Putins knektar i Ukraina. Så det är jätteviktigt att man ändrar hållning om att den israeliska ockupationen sedan 1967 ska upphöra. Och det kräver inte bara något man kan säga. Det innebär att man också måste säga att de över en halv miljon illegala bosättare som befinner sig på Västbanken och som bedriver etnisk rensning, de måste bort i så fall.
Nej.
Någonting om.
Ja. Men du säger att du skulle vilja se någon motsvarighet till det som skedde under andra världskriget. Rent konkret, vad skulle du vilja se?
Jag skulle vilja se att man förde skepp till Gaza med förnödenheter och deklarerade att vi kommer ta in nödhjälp i Gaza. Mm. För flera länder i Europa erkänner ju Palestina. Mm. Så även Sverige, även för den här regeringen inte står upp med det. Men då kan man ju faktiskt erkänna att Gaza har sitt havsterritorium och föra in maten där.
Och apropå regeringen så sa ju utrikesminister Maria Malmer Stenegard att i lördagsintervjun var det väl, man får inte använda svält som vapen eller för sina politiska syften, så att riktigt så svartvitt kanske inte är som du säger. Men tack ska du ha för ditt samtal, Peter.
Ja, tack själv.
Hej. Och det är en fråga som ändå engagerar, trots att denna konflikt har pågått så länge. Så engagerade. Vi får mycket mejl både från ena och andra sidan. Här har vi ett ifrån Petter. Greta som har rest mot Gaza trots UDs avrådan uppmanar sina anhängare att ringa UD vars linje nu blockeras, vilket innebär att svenskar runt om i världen som behöver konsulärt stöd har svårt att komma fram. Uppenbarligen anser Greta, denna professionella aktivist, att hennes ärende är viktigare. Jag mår illa, skriver Petter. Vi har i Ödeshög Wilfred Landstedt. Hej!
Hej! God förmiddag!
Ja, god förmiddag. Du har varit uppe länge, du.
Ja, det har jag.
Aha. Vad vill du prata om?
Jag vill då byta en ganska mycket och prata om att idag presenteras ju program eller artisterna till årets Allsång på Skansen och det är ju ett av mina stora favoritprogram i tv, så att det tycker jag känns väldigt roligt.
Ja. Varför är det ett favoritprogram?
För att det är musik. Jag är ju väldigt musikintresserad och tycker att det känns väldigt roligt att alltid titta på en väldigt somrig känsla. Mm. Och så är allt som på Skansen, så att det är därför jag tycker så mycket om det.
Ja, och det heter ju Allsång på Skansen. Sitter du när du tittar på det och sjunger med?
Ja, det gör jag faktiskt. Aha. Och 2016, det är ganska många år sedan, men då var jag faktiskt en vinnare i tävlingen Min Allsång. Så att då fick jag vara med i tv och sjunga. Det började verka kärlek banne mig faktiskt, och ja, då var det Sanna Nilsen som var programledare.
Ja, okej. Okay. Och idag kommer då artisterna att presenteras. Och har du några förhoppningar? Vad skulle du vilja se på den där listan då? Vilka namn?
Maja Ivarsson tycker jag. För jag gillade hennes låt i Melodifestivalen mycket. Så att det vore kul att se Maja Ivarsson. Och ja, sen tycker jag att det ska också bli väldigt spännande att se vem som får allsångsscenen din i år. För det är ju alltid en artist en kväll som får en hel timme efteråt. Och det ska också bli spännande att se vem det blir i år.
Ja, och det är också roligt att det är en blandning i alltså, musik för alla möjliga generationer.
Ja, det är det som verkligen alla kan sitta i tv-soffan och titta, och jag tycker även att Pernilla är en toppen bra programledare med, hon är både professionell och har mycket humor.
Se där. Så, ja.
Jag ser mycket fram emot det och ja, säsongen, och kul att passa på att gratulera som på Skansen som fyller 90 år i år.
Oj, ja, det är imponerande. Ja, vad kul. Ja. Tack ska du ha för att du ville vara med i programmet.
Och tack för ett jättebra program.
Ja, tack ska du ha. Hej. Hej. Mats Bergfors i Kalmar, välkommen till Ring P1.
Tack så mycket.
Ja, vad ska du säga?
Jag ska prata om de här mobilmasterna som har blivit utsatta för attentat längs ostkusten.
Mm.
Och jag skulle vilja att de här masterna får ett utökat skydd i form av skyddsobjektstatus som man har på känsliga samhällsfunktioner.
Mm.
Och går inte det, för att de är ju väldigt många utav olika anledningar då, så bör de i varje fall få ett liknande skydd som skyddsobjekt. I synnerhet då när det gäller bevakning och ingripanden.
Mm. För att de är så viktiga i vårt samhälle.
Ja, precis. Och där skyddsobjekt gör ju att det blir mycket enklare att tv- eller kameraövervaka dem. Och likadant att vid ingripanden så har de som är satta att bevaka dem mycket större möjligheter att ingripa och skydda dem. Där behöver man, så kan man även använda vapenskydd vid skyddsobjekt. Så att det finns ju stora möjligheter att skydda dem bättre än vad de är idag.
Mm. Tror du att det är på gång att man ser över det här då?
Ja, jag förutsätter det. Det här är mitt inlägg, en uppmaning till politikerna och tjänstemän att se över det här skyndsamt, snarast.
Mm.
För att förbättra skyddet i och med att det är så pass känsligt.
Mm. Mm.
Och skulle vi lyckas gripa några av de här attentatsmännen, då skulle det ju också bli så att man får en indikation som är väldigt tydlig på varifrån det kommer.
Mm. Om det är från ett håll, eller det kan ju vara från flera håll också. Ja, visst.
Det kan det vara.
Ja. Intressant. Vi tackar för detta.
Ja,
ja, ha det
tack
gott.
Så mycket.
Hej.
Tack, hej.
Onsdag morgon blir det inget direktsänt Ring P1. Istället får ni hålla till godo med en partiledardebatt som kanske kan leda till nya diskussioner i Ring P1 på torsdag. Ring då! Ring 020 22 10 10 Ring P1.
Andakten i P1 hålls idag av konstnären och föreläsaren Claes Parknäs från Göteborg. Makt eller kärlek är rubriken.
Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om? Vet att ingen känsla någonsin kan skada ditt medvetande. Att finna sin frid, att freda sin frid, att freda sin frid så fridfullt som möjligt. Har vi inte vår frid så spelar det ingen roll vad omvärlden ger. Vi kan ändå inte njuta av det. Och har vi vår frid så behöver vi ingenting från omvärlden. En frid bortom allt förstånd. En frid som redan finns inom oss. Inte från intellektet utan ifrån intelligensen. En salig frid. Friden som finns i vissheten att Gud redan bor i oss. Att Gud redan bor i oss. Som jag har kämpat med detta i mitt liv. Kärlek eller makt? Och så här såg det ut i relation till mig själv. Jag använde makt mot min maktlöshet. Min vilja användes som en motvilja förklädd till en vilja. En motvilja mot känslor och upplevelsen av maktlöshet. Att använda makt för att inte ha ont brukar leda till att vi istället gör ont. När känslorna kvävdes så kvävdes också källan inom. Makten var ett slags våld jag vant mig vid. Ett slags självskadebeteende. Numera vet jag att det bara är kärlek och läkning som hjälper mot maktlöshet. Att använda makt gör att vi inte läker. Jag undrar om det egentligen finns någon god makt. Heter inte den i så fall kärlek? Och i relation till andra hade jag fastnat i att försöka kontrollera alla situationer och personer för att de inte skulle peta i mina sår som jag inte ville veta av. Kan man inte ha ont så gör man ont, och jag gjorde ont. Så i min omedvetenhet gjorde jag människor illa. Läker man inte sitt drama så lägger man ut det i omvärlden. Och jag själv, som var så trött på makthavare. Jag revolterade mot dem och försökte bli fri ifrån dem istället för att bli fri till mig själv. Jag behövde börja följa mitt hjärta så jag inte överlät någon makt för någon makthavare att hava. Kärlek förutsätter att vi avstår från makt. Och mänskligheten har bara ett problem. Vi har 1000 yttringar av det problemet, men det är bara ett problem. Att vi inte riktigt följer vårt hjärta. Men hur skulle det se ut om alla bara gjorde som de ville? Ja, hur skulle det se ut? Hur vet jag då att jag lever i min vilja, kärlek? Och inte i en förklädd motvilja, makt? När jag har givit mig upplevelsen av att jag har en styrka inom mig som kan omfamna vilken känsla som än stiger upp till ytan, så jag har gett mig kärlek istället för makt. Och då öppnas jag inte bara för min vilja, utan också för Guds vilja igenom mig. Min uppmärksamhet går ifrån denna världen till det som inte är av denna världen. I Johannes evangeliet står det: "Overcome the world." Alla upplysta människor och helgon har sagt samma sak. Känn dig själv. Och alla de har gjort det, är därför de har blivit helgon. Inte finns det något mer andligt än att vara sig själv. Det finns ett avgörande vägskäl för oss människor. Vägskälet dyker upp hela vårt liv i syftet att hela vårt liv. När smärtan stiger upp finns det två vägar. Antingen undviker vi smärtan och vårt lidande ökar. Eller så möter vi smärtan, genomlider och är med om ett befriande. Livet återuppstår. Ett slags bereden väg för Herren. Jag ber en bön. Gud, har försökt lära mig att älska och bli älskad. Låt mig istället få uppleva att jag redan är kärlek. Gud, har försökt komma närmare dig. Låt mig istället få uppleva att du redan bor i mig. Amen. Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om?
Du har hört andakten i P1 med Claes Parknäs. Musiken är I den stora sorgens famn med Peter Nordahl. Vill du kommentera det du har hört så nås vi på liv@sverigesradio.se eller som livsåskådning i P1 på sociala medier. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
God morgon. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ett flakt lågtrycksområde över Skandinavien trycks undan åt nordost av en högtrycksrygg som växer in från sydväst. Och vi har kulingvarningar utfärdade för norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nordväst 7-12 meter per sekund. Avtagande från sydväst och i natt tidvis växlande 2-7. God sikt. Skagerrak, nordväst 7-12, under dagen vridande väst, avtagande och tidvis växlande 2-7, god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Nordväst 7-12, i eftermiddag något avtagande och i natt 4-9, mest god sikt. Vänern, nordväst eller växlande 2-7 och god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Växlande 1-5, under dagen söderifrån vridande väst eller nordväst och ökande till 4-9. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för dimma. I eftermiddag på södra delen mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, omkring syd 2-7, ikväll ökande till 5-10 och vridande runt ett lågtryck. Tidvis regn med måttlig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, omkring syd eller växlande 1-6, ikväll nordväst och ökande till 8-13, tidvis regn med måttlig sikt och risk för dimma. Och norra Kvarken och Bottenviken, växlande 1-5, i natt nordväst 2-7 meter per sekund och mest god sikt. Och imorgon växer högtrycksryggen in över Skandinavien från sydväst. På samtliga farvatten blåser då vindar omkring nord. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 26 cm över nollnivån i RH2000, Ratan 20 över, Sundsvall 15 över, Stockholm 24 över, Karlskrona 32 över, Klagsam 17 över, Göteborg 21 cm över nollnivån i RH2000 och Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nordväst 13 meter per sekund. Oxöfyr väst 6, Skagen väst 2, Nordkoster nordväst 4, Väderöarna nordväst 6, Måseskär nordväst 5, Pålgrunden nordväst 6, Naven nordväst 3, Vinga nordväst 8, Nidingen nordväst 11. Anholt nordväst 8, Hallandsväderö nordväst 11, Drogden nordväst 10, Falsterbo nordväst 12, Arkona nordväst 9, Skillingen nordväst 3, Hammerodde väst 8, Hanö väst 5 och Dimma, Utklippan väst 1, Öland södra udde nordväst 2, Öland norra udde sydväst 2. Harstena syd 2, Hoburg lugnt men dimma, Östergarnsholm sydost 2, Fårösund syd 2, Gotska Sandön saknar uppgift. Landsort syd 4, Skarpe sydost 2, Svenska högarna sydost 3 och dålig sikt, Söderarm sydost 3. Finska ute, Nyhamn och Märket, alla sydost 5, Örskär sydost 2, Äggegrund ost 2, Kuggören lugnt. Brämön syd 3, Lunge sydväst 1, Skagsudde syd 1, Järnesklubb lugnt. Holmön syd 1, Bjureklubb nord 3, Piterönskär nordväst 1, Rödkallen nord 2, Kemi 4, väst 4 och Stora nord 1 meter per sekund. Jag är tillbaka om en timme med landväder från SMHI. God morgon!
God morgon säger vi även här. P1-morgon i din radio och i appen Sveriges Radio Play. Välkommen att starta dagen med oss. Marcus Nilsson heter jag. Strax nyheter från Ekot med Katarina Bojve om läget i Syrien för alawiterna.
Ja, efter Assad-regimens fall så förföljs och trakasseras de dagligen, det rapporterar vår korrespondent.
Strax alltså Ekonyheter, och i programmet lite senare ska vi titta in på FNs stora havskonferens i Nice. Bland annat tillstånden för världens hav ska debatteras och hur det kan bli bättre. Nu, Ekonyheter.
Utegångsförbud i delar av Los Angeles. Kinesiska bolag var med som partner vid stor tunnelkonferens i Sverige, trots att Säpo pekat ut Kina som säkerhetshot. Allt fler blir sjuka av jobbet och ofta är det stress som ligger bakom. Och 95 länder har enats om att ny plast måste minska. Ja, i Los Angeles så har borgmästaren Karen Bass utfärdat ett utegångsförbud i de centrala delarna av stan efter 5 dagar av bitvis våldsamma protester mot landets migrationsmyndighet.
I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting.
På den 5:e dagen av protester i Los Angeles utfärdade borgmästaren Karen Bass nu ett lokalt utegångsförbud för de centrala delarna av staden mellan 8 på kvällen och 6 på morgonen lokal tid. Syftet är att stoppa vandalism och plundrande i staden, sa Bass efter att gjorts inbrott hos 23 affärsverksamheter natten mellan måndag och tisdag. Men när utegångsförbudet trädde i kraft på tisdagskvällen var det en stor grupp demonstranter på plats utanför den federala byggnaden i Los Angeles, demonstranter som polisen fick skingra. Protester mot migrationsmyndigheten ICE har också genomförts under dagen på andra platser i USA, bland annat i Chicago, Atlanta och New York. Ordkriget mellan president Donald Trump och Kaliforniens guvernör Gavin Newsom trappades också upp under tisdagen. I ett tal på militärbasen Fort Bragg angrep Trump Newsom och kallade Los Angeles en sophög och sa att man ska befria Los Angeles och göra staden fri, ren och säker.
Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean and safe again. It's happening very quickly.
Och i natt svensk tid svarade Kaliforniens guvernör med tal där Newsom menade att Donald Trumps beslut att beordra medlemmar av nationalgardet och marinkåren till Los Angeles mot de lokala politiska ledarnas vilja var ett angrepp på demokratin. Det kommer inte att sluta med Kalifornien. Andra delstater står på tur, menade Gavin Newsom, och sa bland annat i sitt tal att demokratin var under attack framför våra ögon. Ögonblicket vi har fruktat har kommit.
Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
Roger Wilson, Los Angeles.
Trots att Säpo pekat ut Kina som ett säkerhetshot mot Sverige så har en stor konferens om tunnelbyggen under våren arrangerats i Stockholm med statskontrollerade kinesiska bolag som partners. Trafikverkets medarbetare fick särskilda instruktioner inför konferensen. Einar Schuch är internationell direktör på Trafikverket.
Ja, budskapet handlar om att börja delta i de här öppna seminarierna, inte delta på konferensmiddagen och mingel, framförallt inte där det liksom erbjuds alkohol och så.
Till tonen av Icona Pop öppnades i maj forskningskonferensen World Tunnel Congress av jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson. Jättekonferensen samlar årligen tusentals deltagare från hela världen. Men inför fjolårets konferens som skulle hållas i Kina kunde Ekot berätta att Trafikverket stoppat sin medverkan. Något som motiverades med det säkerhetspolitiska läget. Till årets konferens i Stockholm skickade man alltså en delegation. Men det faktum att konferensen skulle vara öppen också för länder som Säpo pekat ut som hot ledde alltså till särskilda instruktioner. Trafikverkets Einar Schuch.
den information medarbetarna kan lämna från sig i diskussioner är bara den informationen som egentligen redan är allmän information.
Konferensen hade flera kinesiska företag som utställare, däribland två statskontrollerade tunnelbyggbolag som presenteras som guld respektive platina partners till konferensen. Trafikverkets Einar Schuch.
Då ska man väl undvika att föra någon dialog med dem som förestår liksom montern.
Ekot har sökt arrangören Svenska Bergteknikföreningen, vars ordförande Per Vedin inte säger sig ha möjlighet till en intervju. Han skriver i ett mejl att allt som avhandlas på konferensen är öppen information och att man följt sanktionsregler och visumkrav. Att deltagare var välkomna också från länder som betecknats som hot mot Sverige motiverades i fjol så här av arrangörsgruppens Johan Brantmark.
Vår moderorganisation, International Tunnel Association, har inte bojkottat några länder. Och vår tanke är ett vetenskapligt utbyte.
Jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson avböjer en bandad intervju men uppger i en skriftlig kommentar att hon inte känt till de kinesiska bolagens roll vid konferensen.
Reporter Mikael Grill Pettersson. Igår kväll och i natt utsattes SVT för ytterligare en överbelastningsattack som ledde till tekniska fel både på sajten och i appen, uppger SVT. Det är den tredje incidenten på 3 dagar. Enligt företagets teknikdirektör Adde Granberg så rör det sig om en överbelastningsattack liknande den som de hade i söndags och i måndags. Och de vet inte om det finns något samband mellan de här attackerna. Händelserna utreds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och av SVT. Fler och fler blir sjuka av jobbet. Anmälningarna om arbetssjukdomar som ofta handlar om stress ökade med 13% under förra året jämfört med året innan. Det här visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Och inom vård, skola och omsorg är ökningen som allra störst. Lars Löv är generaldirektör för Arbetsmiljöverket.
Alltså det är en oacceptabel ökning på ett område där vi har sett att det har pågått under lång tid. Så att vi måste ju hitta sätt att angripa det här strukturproblemet som ligger bakom den här ökningen.
På hela arbetsmarknaden ökade arbetssjukdomarna med 13%. Men just området vård, skola och omsorg sticker ut. Där ökade anmälningarna med 30%. Och det är framförallt olika former av stress som ligger bakom.
Ja, men det handlar ju om att man har en väldigt hög arbetsbelastning men också att man har väldigt lite inflytande över sin arbetsvardag. Och vi vet också att i de här fallen så är det ofta en brist på återhämtning. Man har inga pauser helt enkelt.
När det gäller arbetsolyckor, alltså att någon plötsligt gör sig illa på jobbet, så ökade de med 2% under 2024. Och en slutsats man kan dra, enligt generaldirektör Lars Löv, är att arbetsmarknaden är uppdelad och att riskerna ser olika ut beroende på var man jobbar. Och den uppdelningen är också i hög utsträckning kopplad till kön.
Väldigt, väldigt grovt kan man säga att män blir skadade på jobbet och kvinnor blir sjuka av jobbet.
Lars Löv, generaldirektör för Arbetsmiljöverket, och reporter var Erika Mårtensson. Drygt 6 månader efter att Assad-regimen i Syrien störtades så utsätts nu minoritetsfolkgruppen alawiter för omfattande förföljelse. I mars dödades minst 1700 personer i massakrer med sekteristiskt våld vid den syriska medelhavskusten och varje vecka så kidnappas alawitiska kvinnor. En av dem är Hassans hustru som kidnappades i maj.
De första 2 dagarna var tunga för barnen och mig. De frågade hela tiden efter sin mamma. Parets 2 barn, 5 och 7 år gamla, frågar efter sin mamma hela tiden. Saknar henne. Hon kidnappades när hon tillsammans med sin syster skulle på ett läkarbesök i grannstaden. Hassan oroar sig. Allt är bara tungt, säger han. Jag svär vid Gud, jag sover inte 2-3 timmar per natt. Det går inte mer. Det är barnen jag är orolig för. Det dödar mig, deras situation. Varje vecka dödas i Syrien alawitiska män utan kopplingar till den förra regimen mer än att de är ur samma folkgrupp. Varje vecka kidnappas också alla uitiska kvinnor. För Hassan är en väntan på liv och död. Han vet inte om han kommer att återse sin hustru i livet igen.
Wallahi, ja, Karim, wallah, mabarif. Mabarif, ma.
Jag vet inte, jag hoppas det, att få se henne igen. Johan Mattias Sommarström, Tripoli, Libanon.
Aktivisten Greta Thunberg är nu tillbaka i Sverige efter att ha avvisats av Israel. Hon landade på Arlanda sent igår kväll. Hon och 11 andra aktivister var på väg med ett fartyg mot Gaza när de bordades av Israel på internationellt vatten. Efter förhör så deporterades 4 av dem, däribland Greta Thunberg.
Såklart är vi medvetna om de risker som kommer med det som vi gav oss in på.
Men, vad trodde du skulle hända då?
Det enda vi visste var att vi gör allt vi kan för att komma så nära som möjligt i Gaza med vår nödhjälp, och sen så är det ingen som vet. Men det är inte det som är det viktiga här. Det viktiga här.